Det är ju bönsöndag idag och kyrkårets texter vill ju hålla sig till bönen och bönen. Men jag bara tänker när jag hör församlingen här och att ni har bön på tisdagar. Tacka Gud för och må ni verkligen vara ivriga att be för Älvsbyn och be för varandra. Det är en mycket viktig tid vi lever i och alla har fått en kallelse, åtminstone att be. Och jag ska börja med att citera en, ni vet vem Gösta Degerman är som bor i Pia och som skriver i det här annonsbladet, Peter Alpin annonsbladet. Jag tycker han skriver jättebra. Och jag måste få läsa lite grann. Han formulerar när vi tänker på bön. Jag tror att alla människor någon gång har ropat Gud hjälp mig. Även om man inte känner honom. Eller även om man är så. När man hamnar i de här lägena av trångmål. Så kan det bli så att Gud hjälp. Som vi säger på Pitemål. Gud hjälp. Men jag vill bara citera det han säger. Gud ser ju till våra hjärtan och ser vad vi har. Hur vi tänker och vad som är när vi beder. Han ser mer till det än just det vi säger med våra ord. Så därför kan det vara så att ett ord hjälp. Men Herren ser vad du egentligen menar här inne. Så kommer han också till hjälp. Och han ser var och en av oss. Det är det som är det märkliga. Han ser var och en av oss. För mig är bön ett sätt att leva. Jag börjar min dag i bön. Och lever min dag i bön. Och somnar med bön på mina läppar. För mig är kristen tro inte religion. Utan relation. Kom ihåg. Det här handlar om en relation. För mig är inte kristen tro ett beteende utan ett beroende. För mig är kristen tro inte en prestation utan det är vila. Den kristna kyrkan tror inte på en idé utan vi tror på en person. Jesus Kristus. Så vi tror att Jesus Kristus som är levande uppstånden, han är mitt ibland oss. Och vi tror att han är den som bär oss genom livet. Och att han hör oss att när vi ber. Och han är ständigt nära oss. Vi får umgås med honom under dygnet 24 timmar. Och han är ständigt intresserad av vad vi har att säga, vad vi har att säga till honom. Det är egentligen väldigt mycket av det jag ska säga formuleras egentligen i de där orden, men samtidigt ska jag vilja säga, jag vill ändå säga vilken värme jag känner när jag kommer hit. Här finns ändå bönen hos en, och jag lovsånger underbar lovsång om Jesus Kristus där vi ärar hans namn och där ni ber för varandra. Och lite av det jag vill säga kommer att vara lite personligt utifrån det jag upplevt under de här åren som jag har levat. Men jag vill börja med att be. Tack Herre Jesus Kristus för att du är värdig. Tack Jesus Kristus för att du vill bo mitt ibland oss och du vill tala till oss. Och du är inte en historisk Gud utan du är en Gud som var och som är och som också ska komma. Tack Herre för att du har förutsagt vad som komma skall. Men tack Herre för att du har fullbordat allt genom Jesus Kristus. Herre, tack att vi får träda fram inför nådens tron och ta emot nåd från dig Jesus Kristus. Åh Herre, må du vända våra liv nära dig Herre. Tala till oss Herre. tala till oss. Tack för att du är kärlek. Du vill förlösa saker och ting genom att du är kärlek, Herre. Men tack, Herre, för att du också är rättfärdig. Att du är sann i allting, Herre. Du låter aldrig oss bli lurade eller förda vilse, utan du vill föra oss på rätta vägar för ditt namns skull. O Jesus Kristus, vem är värdig ära förutom du, Jesus Kristus? Amen. Jag kommer att peka på några saker som jag tänker på när det gäller bön. Och koppla det lite till dagens texter. Jag ska inte läsa dagens texter eller på något vis. Men jag kommer ur en kristen familj då. Och jag har faktiskt varit söndagsskollärare och så vidare när jag var liten pojke och liksom pratade om Jesus, för att egentligen förstod jag inte. Jag pratade om det och liksom, och barnen ritade och man liksom var, men det var nog grundat mycket på en barnatro och inte så mycket på vad handlar det här egentligen. Det innebar att när jag kom upp i tonåren så hamnade jag längre och längre ifrån Jesus, eller vad det handlade om, kristen tro. Och då är det så här att mina föräldrar, de var troende. De sa inte så mycket, men de såg att han är på väg bort. Och de bad mycket för mig. De kanske inte sa så mycket till mig, men de bad mycket för mig. Och det är nog det första jag skulle vilja att vi alla tar med oss, att lära oss att be för varandra. Och det finns ju ett, det är det första, det här att be för sina närmaste. Jag ska söka reda på ett bibelställe ur Timoteusbrevet som uppmanar oss till att be för varandra. Om jag hittar igen det nu i Timoteusbrevet, femte kapitlet och åttonde versen. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Jag tror det finns en hemlighet i det, att be för sin familj. Det finns någonting i det som Herren vill att vi ska komma ihåg och be för våra barn. Jag tror att alla av oss känner att ja, men vi har barn och vi har barnbarn som de är på väg bort. De har inte, gode Gud. Tänk på att det är vi som då ska lyfta fram det inför Herren. Det är en kallelse att be för sina närmaste. Tänk på det. Det ledde mig till att Gud förde fram en hustru till mig som egentligen gick åt andra hållet och kom från en, ja, lite mer sekulär sammanhang, men som längtade efter Gud. Och till att börja med tyckte jag det där var lite jobbigt, men hon förde mig tillbaka. Och jag tänker så här, att Gud ledde i allt detta mitt liv. Jag kan inte säga att jag är kristen för att jag är stor och stark och duktig. Utan det är någon som har bett för mig och har förlöst mitt liv till att finna denna nåd genom Jesus Kristus. Det är det första i bönen. Tänk på dina närmaste. Det är den första cirkeln, familjen, de närmaste. Och det nästa, det är ju egentligen att tänka på församlingen och tänka att be för varandra. Och jag fick ju uppleva, jag fick en väldigt stark gudsupplevelse då i detta. När Gud, vi hade skulle ha ett församlingsmöte hemma i min församling, och där vi skulle tala lite om den heliga ande och så vidare. Och jag fick möta Herren på ett helt nytt sätt. Och jag tänker mig på, det finns en historia, känner ni till en talare som heter Emanuel Minos? En norsk man. Han berättade en historia om hur han och med flera hade blivit bjudna till USA med, till en mäktig evangelisk förkunnare, och de blev bjudna på hela resan och uppehället. Ja, tänkte han, ska jag åka på det där? Men det var ju liksom begärligt när det var gratis och så vidare. Och så när de kom på flygplanet var det en luthersk präst från Tyskland. Han var iklädd full mundering då därifrån han kom. Och de satt bredvid varann och så samtidigt, och så sa de så här: ja, undrar om det här är det här Gud, eller vad är det här för något? Men det var ju gratis, så vi åker. Och de hade samma uppfattning bägge två. Och så kom de till USA då, och så när de började hälsa på varandra, och till slut kom den där mannen då som hade bjudit in dem till den här prästen. Han kort och knubbig lutheransk präst. Och så frågar han: har du fått den helige ande? Har du lärt känna den helige ande? Ja, sa han. Jag vet ju att det står om han i Bibeln, och nu brukar jag undervisa om honom. Ja, men det räcker ju inte. Du måste ju få en bomb från himlen över ditt liv, så du kan tjäna där du är. Ja, det är klart att det vill jag väl, men jag vet inte hur, och så vidare. Och så började hon be, och så kom Herrens ande över denne präst. Och det var som en atombomb från himlen. Och så berättade Emanuel Milton, på vägen hem då, när vi flög hem, så då gick han omkring där i gången på flygplanet. Han ropade: jag har fått en atombomb från himlen till min tjänst. Och för mig personligen, jag har upplevt samma sak. Det var som en atombomb som kom in i mitt liv och förändrade hela mitt sätt att se på tillvaron och så vidare. Och jag är ju lantbrukare då, så att vi var ju bönder då, och har ju satt betjänat på det viset. Och jag har haft en lång rad uppdrag också. För någonstans så talade Herren att du ska också gå stad och tjäna i samhället. Betjäna med det du har fått. Och var frimodig och förfärad och gå med det du har fått. Herren, jag ska vara med dig. Och jag är egentligen ganska tillbakadragen människotyp. Men det ledde mig liksom på oväntade vägar in i uppdrag i hela lantbrukssfären. Alltså i norrmejerier och i svensk mjölk eller alla sammanhangen i Sverige. Och det var egentligen därför att Herren öppnade mina ögon och sa att som kristen har jag också ett uppdrag att betjäna i samhället med vad Gud har lagt på våra hjärtan. Och därför så tror jag att Gud talar till oss var och en med en kallelse att finnas med i samhället och välsigna samhället. Och det har lett mig till att få möta människor och be för människor, även bland politiska ledare, även bland beslutsfattare. Och det tror jag vi har missat mycket i kristenheten. Att be för överheten. Att be för överheten. Vet ni det? Den likgiltigheten som har kommit in mycket i kristenheten, i samhället, den har gjort oss likgiltiga. Vi är inte riktigt med på banan och ropar till Herren för vårt samhälles utveckling. Och jag tror att ni ser och uppfattar vad mycket som går ut för i vårt samhälle idag. Både brottslighet, vi ser ju hur korruptionen som inte har funnits i Sverige liksom vill infiltrera vårt sätt att tänka och göra. Och på många andra sätt när det gäller skolorna och så vidare, så kan det här, vi behöver be om en upprättelsens tid över vårt land. Och det var liksom med den kallelsen som man gick in i de här uppdragen i lantbruket för att bereda rum för livsmedelsförsörjning i det här landet. Jag tackar Gud många gånger för det lantbruk. Jag har ju haft mjölkkor. Att jag har fått producera mjölk som faktiskt har räckt till 1500-2000 människor varje dag. Alltså om vi tänker oss alla mejeriprodukterna. Att ha fått bruka jorden, välsigna djuren. Verka i ett samhälle för att upprätta en förståelse för det. Att ett samhälle och en regering ska besluta så att vi producerar mat i landet. Gud har ju faktiskt gett oss en rikedom i det här landet. Att kunna, vi har jord att bruka som räcker till. Vi har skog och fiske och så vidare. Gud har gett oss biologisk produktion som vi tyvärr inte uppskattat. Vi importerar hälften av maten. Så det finns mycket att be för. Och jag är ju med, vi har en organisation som heter Kristna Bönder. Och där, så vi är med och ber in i landsbygdsdepartementet. Och verkligen verka för att det måste ske en vändning. Så att vi tar vara på varje hektar. På alla möjligheter att producera mat i landet. För vi vet att det kommer också en tid som kommer att skaka om alla jordens länder. Och det kommer att bli brist på mat på den ena orten efter den andra. Men det var inte så mycket om det jag skulle tala om. Så ett, be för familjen. Tänk på församlingen. Och som ni gör att ni lyfter varandra när det gäller behov. Och be för varandra. Tre, att ni ber för samhället. Och jag vill väcka det till liv hos er att ropa till Herren för Älvsbyn. Gör ni det? Ropar ni till Herren för Älvsbyn att det ska ske någonting som ger liv i församlingarna, som ger liv och kallar på människor att söka Herren på nytt. Det är er kallelse. Och jag vet ni något, att Älvsbyn är lite på mitt hjärta. Jag vet inte, jag börjar be för Älvsbyn. Och det är som att Gud talar att det är någonting Gud vill göra över Älvsbyn. Där vi kanske bara tycker att det avlövas färre och färre. Och ingen vill höra, ingen vill lyssna. Men jag säger det. När Guds ande är färdig, då kommer han att dra folk in i bönhusen. Då kommer han att dra människor att fråga efter. Vad är det ni talar om? Och tänk på det att vi lever i en tid när islam gör ett väldigt intryck i Sverige till exempel. Och ibland tänker jag det att Eurovisionslaget festivalen eller den här typen av event som inte Herren egentligen direkt välsignar, men där det nu har blivit en sån strid om slaget festivalen därför att det finns en Israel som får vara med. Och då har det blivit en strid om vad får finnas och vad får finnas. Om man föraktar Guds folk, man blir antisemitisk och vi får rop på gatorna efter någonting som inte Gud. Men tänk om Gud väcker till liv den svenska folksjälen, vår längd och funderingar. Vad är det för något? Vad är vår historia? Var kommer vi ifrån? Är det verkligen så här samhället ska utvecklas? Med våld och terror. Så jag tror att Herren också tillåter en viss typ av skakning för att väcka till liv i våra hjärtan. Att söka folket i Norden. Jag tror det är det vi kommer att få se här framöver. Men då tänker jag, Gud söker också sitt eget folk. Att de också bereder sig för det. Att de är i bön för det. Att de bereder sig för det som kommer att ske. Det gläder mig ju att jag ser så många invandrare här. jag har en nära bekant som bor i Rinkeby och som har en pastor, och han har varit vad heter det, missionär i Egypten och så vidare, och kan väldigt mycket om hur man tänker inom islam och så. Men han säger att de här som kommer utifrån, mycket av det invandrande folket då, som möter Herren och ser det, de kommer också att bli vittnesbörd i vår tid, i vårt samhälle. Jag vill säga det till er som tycker att vi svenskar är så loja och lite likgiltiga för vem Gud är. Jag tror att Gud söker det svenska folket, och det kanske söks genom er också framförallt. Så tänk på det. Var välsignad i hans namn. Det var de tre sakerna jag tänkte, som jag vill uppväcka, och liksom att ni ska tänka med glädje på det här. Det finns ett uppdrag, det finns någonting Gud vill göra i vår tid. Det är något Gud vill väcka till tro i vår tid. Och ni är här i hjälpen. Väck det inom er. Låt det få bli en tid av omvändelse i våra hjärtan. Våra likgiltiga hjärtan i den svenska kristenheten. Vi behöver en omvändelsens tid. En nöd inför vår Herre. Herre, kom över Nordlandet. Och då vill jag säga så här. Tiden går fort och jag skulle vilja säga så här att det jag kan förnimma när vi läser den här texten om änkan och domaren, den där orättfärdige domaren, det är ju dagens text, den orättfärdige domaren, och så går kvinnan och kräver ut sin rätt, och hon ständigt går hon till honom. Till slut så är han nästan rädd att hon kommer att slå till mig om jag inte ger honom rätt till det hon har begärt. Och då säger Jesus så här: skulle inte då Gud så mycket mer tänka på er när ni ber om saker och ting inför mig? Jag kommer att ge dem som ropar till mig, jag kommer att ge dem rätt till det de begär. Tänk på det. Men så säger Jesus också: månde jag ska finna en sådan tro när jag kommer. Månde jag ska finna en sådan tro när jag kommer. Tänk det, änkan, hon gav sig inte. Hon var enträgen, hon gav sig. Jag ska ha min rätt. Och Guds barn, vi har samma rättighet att få begära ut av Herren. Men Jesus, han kunde redan förutse en oro. Finns det en nöd i mina barns hjärta? Kommer jag finna en sådan tro? Och jag menar, vi har kommit in i en tid där vi lever som kristna med en väldigt delad ågo. Och vi intresserar oss för än det ena och än det andra. Men vilket utrymme får Jesus i våra hjärtan? När Gösta beskrev det här så säger han: från morgon till kväll, dygnet runt, så finns du i mitt hjärta. Jag ber, jag lovar dig, jag förväntar mig att du är med. Alltid, alla tider på dygnet och i alla sammanhang. Så mycket som jag har fått be för mina djur. Jag har bett och välsignat markerna. För det är ett uppdrag som Gud har återlöst genom Jesus Kristus. Han köpte tillbaka hela skapelsen. Tänk på det. Vi ska få se det i fulländning i tusenårsriket. Men fram till där ska vi kalla på det och välsigna där vi går fram. Och välsigna var och en bland oss, både vänner men även motparter, även de som inte ser det, för de behöver det ännu mer. Sebbe Staxet, den här brottslingen som omvände sig, det är ju för några veckor sedan var det på Aktuellt, en intervju där han var i Ukraina och delade ut mat och biblar och så vidare. Och de ställer, och så ställer reportern frågan, varför är du här? Därför att jag är förlåten. Därför att jag är förlåten. Det gör mig frihet att jag förut tänkte jag bara på mig själv. Och det var fel på alla andra. Och jag ville ha. Och jag bara begärde. Och att få uppleva att bli förlåten för allting. Att känna att jag blir fri. Är friköpt. Då sa hon, då kan jag göra vad som helst. Jag kan ge allt det jag har till min nästa. Så tänk på det. Att vi är förlåtna i det namnet. I det namnet Jesus Kristus. Och det förlöser hans hjärta. Och det förlöser oss här och nu, Herre. Att, och för Älvsbyn. Och att be för Älvsbyn. Att be för våra vänner. Be för våra, att församlingen ska få resa sig upp. Och vara ett synligt märke mitt i byn. Herre, vi är kallade till att vara staden på berget i våra byar, i våra sammanhang. Och jag vill att ni ska be mycket för Thomas och Emma, hans familj som står där mitt i striden, Herre. Jag ber att ni ska tänka mycket på honom, be om beskydd och att anden leder, Herre. Åh, Jesus Kristus. Jesus Kristus, för lovsångerna som ni har här framme. Jesus Kristus. Tänk på att det är en ny tid, en tid av nöd, en tid av ett öppet fönster över oss i Norden. Och jag har hört nu profeterna säga gång på gång här i närtid. Säga, jag vill komma över ett land. Jag vill komma över ett land. Och jag har öppnat ett fönster, men jag söker efter ett folk som är beredda. Alltså mitt eget folk. Är de beredda att ta det när de kommer? Och jag tror att det finns här. Ni har betjänat. Och vi ser det bland de som är här, Herre. Jesus Kristus. Men tänk på att det är en tid av att Gud söker folket, Herre. Det här landet, det är Nordlandet. Och tänk på att det ska börja i norr. Vi hade en pastor, han är präst nu, Anders Peter Sjödin. Han är präst nere i Göteborg. Han var faktiskt på ett möte i vår församling i Nybyn, därifrån jag kommer. Då berättade han en syn som han hade haft. Om ett mörkt, ja, men som fort eller fängelse som var runt. Mörk, och fylldes av mörker mer och mer utifrån, som ville välla in och förgöra alltihop. Och han såg det som nationen Sverige. Och så såg han rännilar börja komma från bergen, från olika ställen. Små rännilar av människor som överlät sig till Herren. Som reste bönealtaren och som sökte Herrens vägar. Och det blev som rännilar i hans syn. Runt och började uppfylla det här fängelset eller muren eller borgen eller vad man kan säga. Som höll på att helt förödas. Och det förändrade landet. Det väckte landet till liv. Vi har en oerhörd betydelse vad vi gör i vår tid. Vad vi ägnar vår tid. Beder i vår tid. Och hoppas på i vår tid. Och att det väcks tro till liv för det Gud vill göra. För det är det vi lite har lämnat åt sidan. Vi känner väl till skrifterna. Vi känner till att vi tycker det är rätt. Och det... Men går vi till Laodicea församlingen och Uppenbarelseboken, vi är vare sig varma eller kalla. Och därför vill jag egentligen utspya ur min mun, säger Jesus. Så det är som en varningens tid, den här likgiltigheten. Den behöver få bytas med en tro och en kärlek och ett hopp. Och en förväntan om Herrens ingripande i vår tid. Jag tror att det är något märkligt mäktigt som Gud vill låta begynna ske över det här landet. Över Sverige, över Norge, över Finland. Alltså profetiorna, de talar mycket om en stark, en mäktig och märklig väckelse över Nordens folk och som ska få sin återverkan ända ut över Europa. Så att jag bara tänker på det. Låt oss vända oss åter till Herren. Och det är det rop som vi har, och jag är med lite i en bönerörelse där vi ber att det ska resas bönealtaren över hela Norrbotten. I ort efter ort. Människor som väcks till liv och börjar be. Och på det sättet så kommer väckelsen att börja. Vi vet inte hur och vi vet inte när, men vi ber mycket att det ska få ske en ungdomsväckelse i vår tid. Så egentligen så ska jag bara vilja avsluta med att läsa. Det är ju texter från Efeserbrevet som också hör till den här söndagen. Efeserbrevet, det finns egentligen två texter. Eller två bibelställen som jag tänker på som Paulus lyfter fram till Efeserna att vem de har att göra med. Jag läser ur 4 och 16. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och så lära kära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli uppfyllda helt av Guds fullhet. Han som förmår att göra långt mer än allt vi kan be om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. I oss. Tänk vilken kraft det handlar om som verkar mäktigt i oss. Paulus försökte på allt sätt uppmuntra Efesierna att förstå den här djupet. Den kraften som vi har att göra med. Den kärleken vi har att göra med. Och kan förändra människors liv. Det finns även liksom i apostelns förbön. Just det här att vi får en rätt kunskap om Jesus. Om frälsningen. För det var någon som lyfte om AI och så vidare. Vi kommer att få se en förvillelsens tid. Där vi på något sätt. Där det berövat. Det finns ett försök från fienden att beröva vår förståelse av kraften i namnet Jesus Kristus. I den nåd som finns i Jesus Kristus. I den kärlek som finns i Jesus Kristus. Men vi kommer att få se en förvillelse där vi gör om det till mänskliga läror. Och där vi kanske liksom inte behöver ta det så allvarligt. Det Jesus själv sa. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Redan nu så erbjuds många andra vägar, även inom kristenheten, att tona ner budskapet om Jesus Kristus. Men jag vill säga att kraften, den finns i namnet Jesus. Och den övergår allt. Han är satt på tronen över alla välden alla förstar, alla väldigheter, allt som är skapat har han besegrat, som har stått upp mot Gud. Och han har befriat hela skapelsen, och du och jag, genom sin död på korset, där han upprättade möjligheten att få ta emot frälsningen genom Jesus Kristus. Så att det är väl egentligen det. Jag har väl skrivit upp en massa andra saker som jag skulle kunna säga, men jag tror att det här är budskapet. Jag vill väcka det till liv i era hjärtan, att börja be på allvar för din nästa, för din församling, för ditt sammanhang, för Älvsbyn, för landet. Herren är med oss och han söker efter sitt folk idag. Men kallelsen är också till omvändelse. Låt det här som... Det finns ju ett bibelord där, som jag har haft mycket, liksom: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och då finns en följemening i det: så ska allt det andra, allt det här som världens barn så jagar efter, allt det andra ska tillfalla er. Alltså det finns ett löfte i det här att söka hans rike. Han kommer att förse. Och jag skulle kunna berätta väldigt mycket i vårat liv om att förse. Och slutligen vill jag bara säga det. Jag fick ju en stroke förra sommaren. Och jag kan ändå nu använda min hand igen. Jag kan använda mitt ben. Och det går ju att träna upp. Och det tackar jag Gud för. Men jag har en hustru här också, som har varit utsatt för en aggressiv cancer. Och som ju var på väg att leda till långa operationer och så vidare. Så hon har fått gå en väg tillsammans med Jesus. Vi var på en undersökning i januari. Eller vi, det var hon som var på en undersökning. Och de röntgar henne och säger: det finns ingen tumör. Vi ser den inte. Vi kommer inte att göra någon operation. Även i nödens tid ska jag vilja säga så här. Tänk att det har också fört mig och Anna-Britta lite närmare Herren. Till en mera intensiv överlåtelse. Herre, när du vidrör oss så förnimmer vi din kärlek och omsorg. Och tänk på att det är även uppe i åldrarna. Vi skulle kunna säga: ja, men det här är ju bara naturligt och så vidare. Ja. Men tänk på att Herren, han är med oss alla dagar, i alla sammanhang. Och tänk, vi har förstått hur mycket det betyder att människor har bett för oss. Det har förlöst ett skeende av Guds verk över våra liv. Så vi är så tacksamma, så glada över att Gud även har vidrört vårt kropp. Även som det bad så här av någon: största miraklet är att ha fått möta Herren. Att bli kallad till ett evigt liv tillsammans med honom. Så det gäller oss alla. Men bara med det sagt, Gud lever och är verksam i vår tid. Upphör inte att be och ropa för din nästa, för sammanhang, för det du vill förändra. För att Guds rike ska komma över oss och över Älvsbyn. Och hela omnejden här. Herre Jesus Kristus, tack för att du är hela jordens skapare. Tack för att du har återköpt hela din skapelse. Tack för att du har återköpt varje människa och erbjuder ett frälsningsbudskap, en nådens gåva som är fritt och förintet. Och Herre Jesus, jag ber att du skulle komma över detta land och låta människor förnimma att det finns en gåva att ta emot, Herre. Som är långt mer än den rikedom som många jagar efter. Herre, upplevelse av allihandra saker som bara är för stunden, Herre. Herre, jag ber att det skulle komma en tid av sökelsetid över det här landet, Herre, som förändrar tider och stunder. Och Herre, även om du skakar om landet, Herre, så ber jag att du ska skaka loss en tid av väckelse. Och jag ber att du ska röra vid din församling. Och jag ber att du ska röra vid den församlingen i Älvsbyn, Herre. De troende här på orten, Herre. Jag ber att du ska välsigna det de ber om, Herre. Jag ber att du ska föra fram det man längtar efter. Att det ska fyllas bönhuset. Eller att det ska fylla framför allt människors hjärta. Med tron. Med frälsningen. Anden får göra liv, Herre. Så Herre, jag ber att du väckte till liv ibland. Men Herre, du får också gå till rätta med oss. Herre, när vi nu kommer fram inför nattvarden. Herre, gå till rätta med, tala till oss. Herre, låt oss få lägga av saker och ting inför dig, Herre. När vi tar emot ditt bröd och ditt vin, Herre. Förlös över Älvsbyn, över människorna, det du vill förlösa. I namnet Jesus Kristus.